Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson och jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom existentiell hälsa och vägledning bland annat. Och jag har arbetat som projektledare, chef, men även som pastor. Och det här, den här podden, det är en del av en helande resa. Den vi alla behöver göra för att kunna leva det liv som vi har fått fullt ut. Och eftersom att den här podden utforskar vad helhet handlar om, så kommer den att utgå ifrån olika dimensioner och sidor av livet. De senaste 4 veckorna har jag gett utrymme för samtal som jag hade behövt ta del av under min uppväxt. Och som hade gjort stor skillnad i min relation till mig själv, till det som jag definierar som Gud, men framförallt till mina medmänniskor. Det har varit viktigt för mig av flera anledningar att ge utrymme för de här samtalen. Jag tror att det är just de nära mötena som har en chans att förändra oss. Jag inte bara tror det, utan jag vet att det är så. Det är de nära mötena med andra människor som har format mig till den jag är. Möten med levande människor, men också med historiska personer som jag har fått lära känna genom historieböcker eller ord som de själva har formulerat i olika skrifter. Men alla möten med människor är inte inspirerande eller roliga. Ibland krockar man med andra människor. Ibland krockar man med andras perspektiv eller sätt att se på saker. Och jag tror att de där krockarna är minst lika viktiga för ett helt liv. För att det är genom krockarna som vi lär känna oss själva, men också varandra mer. Det är där våra värderingar blir synliga, så att vi också kan omvärdera när vi upptäcker att det är någonting som inte riktigt funkar längre i våra liv. Det är det där som skaver, som sanningen utmärglas och som vi hittar vad som ger oss mening med livet. Och när vi inte utsätts för olika sätt att tänka eller se på livet, så behöver vi heller inte riktigt bearbeta vissa områden i livet. Och det kan ju kännas bekvämt eller välsignat, som man skulle säga i kyrkan, att leva på det sättet. Men i själva verket så är det ett privilegium. Och det håller oss också borta ifrån det hela livet. En del personer råkar växa upp i sammanhang och kulturer som inte rymmer de egenheter och sidor som de föddes med. Det skapar inte bara ett skav, utan kan bli till djupa och allvarliga sår. Den miljö man växer upp i vill man ofta vara en del av. I början är det någonting som sker per automatik. Barnet klarar sig inte utan den nära familjen och sammanhanget. Barnet lär sig att göra vad som krävs för att vara en del av den goda stämningen. Anpassa sig för att passa in. Lär sig vilka beteenden som är okej och vilka som straffas på olika sätt. Det är naturligt, men kan också få stora konsekvenser när vi blir vuxna. För det är först när vi är vuxna som vi kan se hur olika miljöer har format oss och vad det är som vi har fått med oss ifrån dem. Jag tror inte att det är möjligt att skapa en felfri uppväxt. Och jag tror heller inte att det är det vi ska söka efter. Däremot tror jag att medvetenhet skapar sundare beslut och därmed också formar en hälsosammare kultur att vistas i. Det vi inte pratar om slutar inte att existera. Det börjar istället att leva sitt egna liv. Det gäller både i det personliga och i det gemensamma. Och det här avsnittet ska handla om just det. Det där som man inte pratar om, som existerar och till slut tar över hela livet. Från det att jag var 4-5 år tills att jag var 24 bar jag på en mörk hemlighet som styrde min tillvaro på ett högst påtagligt, men samtidigt omedvetet sätt. När barn är med om något traumatiskt så kan det hända att de för att skydda sig själv kapslar in händelsen och gömmer det här minnet. Det sker automatiskt och är en självbevarelsedrift hos människan. Samma mekanism kan säkert hända även när vi blir äldre, men förhoppningsvis så har vi då bättre verktyg så att vi tidigare kan bearbeta det vi har varit med om. Det här avsnittet kommer att handla om min upplevelse av att få ett trauma tidigt som barn och att växa upp och samtidigt leva i en posttraumatisk stress. Och sen vad som ledde till att jag kom i kontakt med traumat och vad som hände sen. Kunskapen kring trauma har varit stor, och det är inte förrän på senare år som kunskap börjar bli hyfsat allmän på det här området. Just nu så ser jag det i var och varannan självhjälpsbok eller sammanhang där man arbetar med sig själv. Då ska vi prata om våra trauman på olika sätt. Men kanske har du sett en film eller en kriminalserie med någon militär eller en person som kommer tillbaka ifrån ett krigsdrabbat land och som börjar bete sig konstigt. Drömma drömmar om det som han har varit med om. Han blir aggressiv och stressad mot dem runt sig. Ofta vill de inte tala om vad de har varit med om och de sluter sig allt mer och blir avskärmade från världen. Inte sällan, i alla fall i kriminalserier, leder det här tillståndet till att någon sedan också dör. Ofta någon annan än den som är traumatiserad, som Ann-Sofie kallar det. Det är ofta den där bilden som visas av vad det innebär att ha ett trauma. Trauma har ibland blivit något stigmatiserande, något som kan användas emot den och som många därför inte har velat förknippas med. Idag vet vi mer om vad trauma är och hur det tar sig uttryck. Ordet trauma används när något i kroppen går sönder eller skadas. Jag har till exempel ett bentrauma efter att jag ramlade i en skidbacke som barn. Och jag har ett knätrauma efter en möhippa som blev lite vild. När ett ben bryts så blir det ett trauma som behöver rehabiliteras. Efter en tid så läker traumat och man kan hitta till en ny vardag där man kanske måste ändra på några beteenden på grund av att man inte längre har samma möjligheter som man hade innan skadan. Jag har opererat mitt knä och jag har fått ett konstgjort korsband på grund av att jag drog av det och lite annat på den här sköna möhippan för en god vän. Och det innebär att jag behöver vara lite mer försiktig med mitt knä och att jag troligtvis kommer att få mer problem med det längre fram. Precis när det hände så innebar det att jag behövde hoppa på kryckor under en lång tid och gå igenom två olika operationer för att laga knät på bästa sätt. Det är inget konstigt tycker vi när det kommer till de fysiska skadorna. Men när det kommer till psykologiska skador så reagerar vi fortfarande annorlunda, upplever jag. Antingen så ska vi låtsas som att inget har hänt för att vi inte vill se som sköra eller sårbara. Eller så ska vi på en gång ställa någon inför rätta för att de har orsakat oss skada. Nu raljerar jag såklart lite grann, men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Men man skulle faktiskt kunna säga att psykiska trauman har väldigt mycket gemensamt med de fysiska. När vi brutit ett ben så åker vi till sjukhus för att få bentraumat konstaterat via röntgen. Och sen så följer omplåstring, en läkedomsprocess och sist rehabilitering tillbaka till vardagen. Ibland behöver rehabiliteringen innebära nya rutiner och ändrade vanor för att bibehålla bästa hälsa. Gábor Maté är en framstående läkare på det här området som har jobbat länge med trauma och med missbruksvård bland annat. Och han menar att vi människor kan vara med om alla möjliga svåra saker och att det som avgör om det blir ett trauma som består och som orsakar större skador är hur vi hanterar det när det sker. Jag ser två viktiga delar i det här. Det första är att vi redan när vi är med om något kan beskriva det på ett sätt som inte skapar stor skada i oss. Genom att omformulera det som vi varit med om så kan vi dämpa fallet en aning. Här menar jag naturligtvis inte att vi ska omformulera eller ursäkta dåligt beteende eller olika skadliga situationer eller strukturer som vi kan finna oss i. Samtidigt så är det genom vår reaktion och våran förståelse av det som sker som meddelar hjärnan hur den ska hantera informationen och därmed också reagera på det som sker. Så vi har en möjlighet att påverka vilken omfattning en händelse ska lämna spår i oss. För det andra så kan vi genom att hantera den skada som uppstått på rätt sätt ge kroppen ett sätt att frigöra de känslor och den energi som samlats på grund av den här skadan. Och det kan också göra att traumat inte blir värre utan att vi kan återhämta oss och omorientera oss starkare. Gábor Maté menar vidare att om vi har obearbetade trauman med oss i livet så kan det ligga till grund för nya trauman och prövningar. Idag anses det hyfsat oproblematiskt att tänka att obearbetade trauman också kan gå i arv och sätta spår i framtida generationers sätt att möta livet på. Så om vi lär oss hur vi ska hantera de psykologiska skador och sår som livet ger oss kan vi gå vidare i livet. Inte utan ärr eller förändrade omständigheter. Men vi behöver åtminstone inte halta på grund av att vi inte har rehabiliterat skadan på rätt sätt. Om vi lär oss att bearbeta trauman som vi har varit med om skapar vi inte bara läkedom för oss själva utan är med och skapar en helare värld. Jag vet att det hade gjort stor skillnad för mig. Men livets lott föll annorlunda. Och istället så har jag fått erfara hur det är att leva med ett obearbetat trauma i nästan 20 år. Och vad det innebär av rehabilitering och utveckling resten av livet. Det var flera faktorer som gjorde att det jag var med om blev ett så stort trauma som skapat den påverkan som det fått i mitt liv. Jag var barn och reagerade instinktivt och med de värderingar och reaktionsmönster som jag fått med mig hemifrån. Jag brukar förklara att det jag var med om var som en lek som gick för långt. En lek med barn som var flera år äldre än mig. Och jag har skrivit om den här upplevelsen i min bok, Mer än en överlevare, en handbok från ödemarken. Och den går att köpa antingen via mig personligen eller på e-bokhandeln. Och jag tänker därför inte gå in mer i detalj än så i det här avsnittet. För att det är egentligen inte heller så viktigt exakt vad det var jag var med om. Utan det viktiga är vilket avtryck det fick i mitt liv och hur det har påverkat mig. Jag skulle säga att jag hade en sån där skräckenjagande bild av vad ett trauma är. Jag var en söt frikyrkotjej med en ganska normalt liv och jag kunde inte föreställa mig eller förstå varför jag mådde så dåligt som jag gjorde. Och jag minns att jag svarade när läkaren frågade om mitt mående, att jag inte kunde förstå varför jag mådde så dåligt. Jag kunde inte närma mig någon tanke kring något trauma eller någonting annat, för det var långt bort ifrån vad jag förstod av mig själv och vad jag upplevde. Jag tyckte att jag i grunden hade det bra, och det hade jag också. Och jag kunde liksom inte hitta anledningen till varför min kropp reagerade som den gjorde. För det var så för mig. Min kropp signalerade tydligt att någonting inte stämde. Så kallade psykosomatiska symptom. Och vad det handlar om är att kroppen får olika symptom som inte har en fysisk förklaring, men som ofta har en psykologisk eller existentiell förklaring. Det betyder inte att de här symptomen inte är på riktigt, utan bara att de inte har en tydlig, konkret, fysisk orsak, utan att orsaken sitter någon annanstans. Min kropp signalerade med ångest som kändes som en kallsup följt av en kall dusch. Eller som en molande känsla av djup hopplöshet som gjorde mig disträ och innesluten i mig själv. När jag var 12-13 år så började jag få besvär med magkatarr, och jag fick medicin utskrivet för det. Ungefär samtidigt så började jag få spänningshuvudvärk, och mamma ordnade så att jag fick massage hos en fysioterapeut på hennes jobb. Och jag fick ett kassettband med avslappningsövningar av läkaren som jag kunde göra under dagen eller i samband med att jag skulle sova. Jag fick mediciner för magen och övningar för spänningarna i kroppen, och hopplösheten bara växte. Det enda jag fick för att ta itu med mitt mående var mer prestationer. Och jag kände redan att jag dukade under av alla prestationskrav. Varje höst, från tonåren och fram till att jag skulle fylla 24, så gick jag in i en depression. Till en början så var det lite mysigt. En tid att svepa en varm filt om sig och sitta med en stor kopp te och vara lite så här melankolisk. Det var något romantiskt skimmer över det där. Depressionen, den ställde frågor om meningen med mitt liv. Om varför jag var som jag var. Om varför jag mådde som jag gjorde. Och med tiden ställde den mig längst ut på klippbranten. Där jag kände mig ensammast i världen. Missförstådd av alla. För varje år blev höstdepressionen tyngre och svårare att hantera. Det blev inte riktigt lika romantiskt längre, utan mer och mer en kamp för att överleva. Jag växte ju upp i frikyrkan. Under flera avsnitt så har jag delat olika negativa aspekter med det. Men i det här avsnittet så vill jag dela några av de positiva. Jag hade ett eget nyckelkort till kyrkan, vilket innebar att jag kunde åka dit när jag ville. Det blev som en mötesplats i storstaden medan vi väntade på bussen hem efter skolan. En lokal som vi kunde arrangera konserter och andra projekt i. Jag fick testa på alla möjliga uppgifter i kyrkan. Jag var söndagsskolledare, jag sjöng i kör, jag fick leda lovsång och hålla i olika samlingar, olika stora möten. Och jag fick ha ett eget radioprogram och mycket annat. Det var också en plats som, från det att jag var liten, satte mig i kontakt med de större frågorna i livet. Även om det ofta var med färdiga svar, så gav det ändå en arena där frågorna bearbetades regelbundet. Och det gjorde också att jag hade ett sammanhang som regelbundet satte mig i kontakt med de större frågorna kring vem jag vill vara i den här världen. Samtidigt som jag gick in i de här djupa depressionerna. För mig var det en positiv kombination. även om drivkraften ibland var negativ. De stora frågorna om vem jag ville vara i den här världen gav mig ett ramverk eller en grund som höll mig ovanför vattenytan. Det var inte hela räddningen för mig såklart, men de existentiella perspektiven hjälpte mig att få perspektiv på min tillvaro och framförallt att ta sikte på hur jag ville leva mitt liv. Jag hade någonting att sträcka mig emot och det var väldigt viktigt. Det gjorde också att jag mitt i allt som jag inte förstod eller hade kontroll över kunde skapa en regelbundenhet och någon form av agens. Jag kunde styra över någonting i mitt liv, över vem jag ville vara från den här dagen och framåt. Och jag kunde inte styra över alla mina omständigheter, men jag kunde skapa regelbundna stunder då jag påminde mig om vad jag tyckte var viktigt i livet. Vikten av ritualer har det sekulariserade samhället länge bortsett ifrån. Men nu har jag stött på från flera olika håll hur det både forskas på och lyfts fram som hur viktigt det är för oss människor med ritualer i våran vardag. De här regelbundna symbolhandlingarna som hjälper oss att fokusera på det som är viktigt i våra liv. Över hela jorden så har människor skapat ritualer kring död och liv, kring födelse och avsked. Jag tror de där är viktigare än vad vi tror. Jag började tidigt skapa egna symboliska ritualer för att underhålla det jag djupast längtade efter. En av de sakerna som låg högst upp på min bönelista, det var befrielse. Att hitta roten till mitt mående. Och det var någonting som jag också kände tidigt, även i kontakt med vården. Att det fanns någonting bakomliggande, någonting som vi inte kunde komma åt och som frågorna som jag fick ifrån vården aldrig nådde fram till. I kyrkan så hade vi ritualer under året. Påsken där jag påmindes om hur allt liv hänger nära ihop med döden och ovissheten. Julen där vi firade ljusets födelse i världen som ett litet skyddslöst barn. Och en massa andra dagar däremellan där vi påmindes om människans längtan efter helhet. Efter att bli fri, känna sig sedd och älskad. Och samt alla de här rummen som skapades av tid. Där vi fick smaka på det där utifrån kyrkans bästa förmåga och uttryckssätt såklart. En annan viktig faktor var det jag kallar för Gud. Sedan jag var riktigt liten har jag haft en tydlig känsla för en relation med någonting större än mig själv. Och det går inte riktigt att beskriva utan att det blir platt och livlöst. Jag minns ett samtal i mellanstadiet med en klasskompis där vi samtalade om det här med att tro på någonting och där hon uttryckte sig att jag tror i alla fall inte på en gubbe uppe på ett moln. Och det gjorde ju inte jag heller, men det verkade lite som att det var vad andra trodde att man gjorde när man gick i kyrkan. Jag kände som starkast kontakt med det här som jag kallar för Gud när jag var ensam. I skogen eller en stjärnklar mörk kväll. Då var det som att alla barriärer mellan mig och Gud var borta och jag kunde uttrycka mina känslor och min längtan fritt. Det var en stark känsla av tillhörighet. av att vara en del av helheten, en del av universum, av alltet, en del av allt levande på den här jorden. På samma gång som det var stort att känna den där kontakten kunde den få mig att känna mig väldigt liten också. Som att mitt liv och den jag är inte är så oerhört betydelsefull som jag ibland tänker att den är. Mitt ego kunde bli mindre för en stund och jag kunde vila i att vara tillräcklig som bara lever. Att det inte krävs så mycket mer av mig än att bara vara närvarande i just det här ögonblicket. Det var som små oaser som jag minns med värme. Just det där med att ha en känsla av en relation med någonting större än oss själva är en viktig ingrediens i den existentiella hälsan. Exakt vad det där som är större än oss är kan däremot se olika ut. Jag tror att det måste vara så, för att vi är olika som människor. Vi uttrycker och förstår livet olika och därför så behöver vi också kunna sätta ord, egna ord, på vad det där större innebär för oss. Ett annat viktigt verktyg som jag fick med mig var bönen. Den inre dialogen som jag kunde uttrycka både i tal och i skrift. I Bibeln så fanns det exempel på människor som när de upplevde olika kriser i livet uttryckte sina känslor hyfsat osensurerat. Det var ilska mot situationer, andra människor och även mot Gud som kunde uttryckas. Och det där skapade i mig ett utrymme att uttrycka det där också för mig själv. Jag vågade uttrycka mina känslor inför Gud och i min stillhet. Även om jag sällan vågade visa dem för någon annan. Jag skrev dagbok och där hamnade mina böner och mina klagorop men också min längtan. Ett annat sätt att be och som jag uppskattat är kyrkosången. Att stå tillsammans med några hundra andra och med ord uttrycka olika känslor eller önskningar är rätt magiskt. Att sjunga gospel, det är en slags KBT-övning skulle jag säga. Sångerna erkänner smärtan i livet men brukar också alltid peka på något ljus eller hopp som vi kan sträcka oss mot. Det är någonting som sätter mig i rörelse i tankar och känslor. Och jag hade många stunder med pianot i min ensamhet. Jag hade en liten repertoar som jag brukade spela med sånger som fick mig i kontakt med de där känslorna som behövde komma ut. Några av mina allra starkaste stunder med det där som jag kallar för Gud skapades i vardagsrummet med mitt piano som enda sällskap. När sången nådde fram till känslorna öppnades tårefloden och jag kunde gråta ur mig all rädsla, förtvivlan och frustration men också sätta ord på vad jag innerst inne och djupast sett längtade efter. Och det gjorde också att jag orkade ta nya steg för att bli den personen.
Thank you.
Länge trodde jag att helhet handlade om avsaknad av sådant som är trasigt, som är skevt eller smärtsamt i livet. Att helhet handlade om att bli av med det trasiga så att man kunde vara hel. Fram tills att jag var 24 så kämpade jag med det där. Med att hålla ihop mig själv och hålla vissa känslor och sidor borta från mig. Men det kom en dag då det inte gick längre. Det hade föregåtts av att jag under året hade börjat be en bön om att hitta till roten av min ångest. Jag hade börjat må allt sämre och jag behövde en dramatisk förändring. Jag hade börjat nå en gräns som gjorde mig villig att gå till botten med varför jag mådde som jag mådde. Jag minns att jag då hade kontakt med det där minnet från barndomen på något sätt, men jag förstod inte riktigt hur mycket det påverkade mig. För under hela uppväxten så hade den där händelsen återvänt som en flashback. En kort minnesbild som ofta kom när jag skulle sova eller slappnade av. Effekten av den där minnesbilden, det var att kroppen blev på helspänn och uppe i varv. Vilket gjorde att det såklart blev väldigt svårt att komma till ro för att sova. Hela kroppens system sattes igång. Tankar började snurra om att det här absolut inte får komma ut. För om någon fick veta vad det var jag hade varit med om så skulle jag bli förkastad. Det var vad jag trodde. Kroppen var redo att springa 1000 mil kändes det som. Och alla muskler aktiverades och var på spänn. Tills det var så spända att jag knappt kunde röra mig. Och det där har pågått eller pågick under hela min uppväxt. Och när jag var 24 så flyttade jag till Umeå för att börja plugga teologi. Och några veckor in på terminen så hade jag ett samtal med en av mina nya vänner. Och det där samtalet skulle förändra allt. Vi valde att dela med oss av våra liv utan att hålla tillbaka. Utan filter. Det där filterlösa samtalet väckte något i mig som gjorde att jag delade med mig av det där minnet som nästan kändes som en saga för henne. Och hennes reaktion satte igång en tsunami inom mig. Och några veckor efter det där så berättade jag för min familj för första gången. Den där dagen då jag valde att berätta om mitt trauma för familjen. Och min mörka, mörka hemlighet som jag hade jobbat så hårt hela mitt liv för att gömma undan. Föddes jag på nytt. Det är då mitt liv på något sätt började på riktigt. Fram tills den dagen hade jag levt som en överlevare. Jag hade levt bakom olika masker och fasader. Kämpat för att hantera min vardag, härda ut, ha kontroll på allting och göra allt i min makt för att skapa något vackert av mitt liv, trots allt. Det hade varit som ett krig, men jag hade också lyckats skapa något vackert av det. För allt var såklart inte mörker eller kamp hela tiden. Jag var en flamsig tonåring som klädde mig i kläder från myrorna och blev kär i söta pojkar från olika läger. Och jag ansågs både framåt och kreativ av dem runt mig. Mina överlevnadsstrategier var till och med så bra att de upplevdes som ett hot hos vissa. Vilket gjorde att jag också var med om mobbing under vissa perioder av uppväxten. Men den här dagen i november då jag skickade mejlet till min familj och berättade rakt ut hur jag hade liksom upplevt det och vad jag mindes ifrån den där tiden. Och vad det har inneburit för mig. Så blev jag fri. Det var dagen jag insåg att helhet inte kan komma förrän alla delar får plats. Att min smärta, all ångest var en del av mig och mitt liv. Och det behövde också få rymmas för att jag skulle vara hel. När jag öppnade upp om det så kändes det som att hela mitt liv skulle rasa. Men jag var villig att låta det göra det då. Och det är det bästa jag någonsin har gjort i mitt liv. Att låta allt rasa var precis det som behövdes för att allt skulle få komma på plats. För att jag skulle bli hel.
Thank you.
det är dags att avrunda för den här gången. Det finns såklart mycket mer att säga om det här. Så många fler nyanser att dela. Och det är ju vad den här podden handlar om, så det kommer helt enkelt mer framöver. Men vad den här upplevelsen har gjort med mig är också att den har gjort mig så oerhört övertygad om hur viktigt det är att vi lyser upp de dunkla platserna i våra egna liv och sammanhang. Det är därför skavet är en sån viktig del av våran utveckling. Det som skaver visar på områden som behöver belysas på olika sätt. Som kanske behöver bearbetas eller omdefinieras för att passa där du är just nu. Och därför så är det också viktigt att lyfta olika ämnen och frågor eller skav som finns och som har funnits i mitt liv. Allt det hör ihop. Jag vill samarbeta med ljuset. Ljuset är våran livskraft. Vi behöver ljuset för att växa och blomstra. Men det är såklart inte alltid som det är så skönt när ljuset lyser på områden som vi har svårt att acceptera eller möta. Och det kan ibland också behöva ta tid. Det fanns några olika faktorer som gjorde att jag kunde komma i kontakt med traumat just då som jag vill dela. För det första så hade jag bett och satt ord på den här längtan. Det var en intention om att komma till roten av mitt mående. Mentalt så hade jag börjat närma mig skuggorna som jag hade inom mig. Jag hade börjat erkänna deras existens. Och jag tror att det var grundläggande för det som sen skulle komma. För det andra så hade jag flyttat till en annan plats. Jag lärde känna nya människor som såg mig med nya ögon. Och sånt som var normalt för vännerna under min uppväxt var inte normalt för dem som jag lärde känna. Deras reaktion gjorde mig uppmärksam på att det jag kände kanske inte var normalt. Att det kanske inte behövde vara så här för alltid. För det tredje, det nya som jag var med om och som omgav hela mig att bara vara på en helt ny plats. Det ruckade på mycket av det som var invant och vilket också skapade förutsättningar för att våga tänka i nya banor men också hitta nya rutiner och nya lösningar på gamla problem. Och för det fjärde så hade jag ett nära möte med en annan person där vi tillät oss att mötas utan fasader eller förskönande filter. Och det där mötet var med och förändrade mitt liv. Till sist vill jag avsluta med en uppmaning som jag alltid har med när jag berättar om det här. Om det är så att någonting av det som jag har delat har väckt känslor eller tankar hos dig, eller om du lever med regelbunden depression, sitt inte ensam med det du känner. Försök hitta någon att dela dem med. Ibland så får man leta ett tag innan man hittar en person som har möjlighet att lyssna på det sätt som du behöver. Fortsätt att leta efter en person att berätta det för. Men i brist på en person, sätt ord på dina känslor med egna ord på ett papper. Skriv dagbok. Sjung sånger som sätter fingret på det du känner. Du är inte ensam, hur ensam du än kan känna dig. Det hör till depressionens natur att få oss att känna oss ensamma. Depression hör till livet. Det är en naturlig del av det. Alla människor går igenom depression i någon gång i livet. Det är bland annat en fas i ett sorgarbete och en naturlig reaktion när någonting inte stämmer i våra liv. Depressionens essens är att få oss att förstå vår ensamhet. Att när allt kommer till så är det ändå vi som är ansvariga för vårt liv. Det är ett tungt ansvar att bära. Men också en så stor gåva i livet när vi har kunnat sortera känslor och riktning. Och det är därför det är så otroligt viktigt att faktiskt söka hjälp. 1177 säger att om du har gått med en depression i mer än 3 veckor så ska du söka hjälp för det. Och nu vet jag att vården är inte världens bästa på att hjälpa människor med psykisk ohälsa alltid. Men ge dig inte, utan försök att hitta något ställe som hjälper dig att bryta med de destruktiva tankarna och den cirkel som depressionen för dig in på. För att det är fullständigt livsfarligt att gå med en depression utan att få den behandlad och liksom att inte ta itu med den på något sätt. Slutligen, jag är helt övertygad om att också du kan bli hel. Det kanske inte ser ut på det sätt som du har föreställt dig det. Och det kanske går rakt emot allt det som du har kämpat för. Men jag är helt övertygad om att det kommer att gå. Att bli hel är något pågående. Att vara människa är en levande process av att släppa taget, sträcka sig framåt och att acceptera ovisshet. Mitt i det pågåendet så kan vi hitta till en frid som får oss att inte bara härda ut, utan använda alla de olika nyanserna som vi har i livet till att skapa konst av de förutsättningar som vi har fått. Du är konstnären i ditt liv. Du kan välja vilka nyanser som ska få hamna var på det ark som du har fått. Och framförallt så kan du välja vilka steg som du ska ta från och med nu. Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Om du gillar det du hör så får du gärna stötta mitt arbete genom att prenumerera på podden, betygsätta den i din poddapp eller följa podden på sociala medier. Det gör att den blir mer synlig och lättare att hitta för andra. Du får också gärna höra av dig med dina tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har hört i podden. Det är väldigt roligt för mig att få kontakt med dig som lyssnar och se hur de här ämnena som jag lyfter upp på olika sätt landar i din verklighet. Vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Och jag är så tacksam för att få ha den kommunikationen med dig som lyssnar. Så fortsätt att skriv. Och våga ta kontakt om du inte har skrivit än. För att det är väldigt roligt. Tack för att du har lyssnat.